Du lyssnar på En skandal om våren av Lisa Klipäs i översättning av Emma Majberger, uppläst av mig, Ellen Jelinek. Prolog. Jag har fattat ett beslut angående Daisys framtid, meddelade Thomas Bowman sin hustru och dotter. En Bowman tycker aldrig om att erkänna ett nederlag, men vi kan inte bortse från realiteten. Vilken realitet, far? Undrade Daisy. Du är inte skapt för den brittiska adeln. Bowman rynkade pannan och tillade. Eller så kanske inte adeln är skapt för dig. Jag har fått dålig avkastning på mina investeringar när det gäller din jakt på en äkta man. Förstår du vad det innebär, Daisy? Att jag är en tillgång med låg lönsamhet, gissade hon. Man skulle aldrig kunna tro att Daisy var en vuxen kvinna på 22 år vid det här laget. Hon var liten, slank och mörkhårig, med samma sprudlande livsglädje som ett barn, även om andra kvinnor i samma ålder sedan länge hade förvandlats till allvarliga unga fruar. Hon satt i soffhörnet med benen uppdragna under sig och såg ut som en kvarglömd porslinsdocka. Det irriterade Bowman att hans dotter hade stuckit in ett finger mellan sidorna på den bok hon hade i knät. Tydligen väntade hon bara på att han skulle sluta tala så att hon kunde fortsätta läsa. Lägg bort den där, sa han. Ja, far. Diskret öppnade Daisy boken för att se vilken sida det var och la sen undan den. Den lilla gesten irriterade Bowman. Böcker och böcker. Blotta åsynen av en bok hade kommit att symbolisera dotterns misslyckande på äktenskapsmarknaden. Bowman satt och puffade på en enorm cigarr i en välstoppad fåtölj i hotellsviten de haft i över 2 år. Hans hustru Mercedes satt rak i ryggen på en skranglig rottingstol bredvid. Bowman var en kraftigt byggd, tunnformad man med ett temperament som påminde lika mycket om en tjur som hans fysik gjorde. Trots att han var tunnhårig hade han en tjock mustasch, som om all energi för att det skulle växa hår på hans huvud istället hade gått till överläppen. Mercedes hade varit en ovanligt smärtung kvinna som nygift och hade med åren blivit ännu tunnare, likt en tvålbit som slutligen bara blir till en skärva. Hennes glansiga svarta hår var alltid stramt uppsatt och hennes ärmar satt tätt om handlederna, som var så smala att Bowman kunde knäcka dem som björkris. Även när hon satt helt stilla, som nu, var det något nervöst och ängsligt över henne. Bowman hade aldrig ångrat sitt val om Mercedes till hustru. Hennes obevekliga äregirighet passade honom perfekt. Hon var en envis kvinna med vassa armbågar som alltid banade väg för Bowmans i sällskapslivet. Det var Mercedes som hade insisterat på att de skulle ta flickorna till England när det visat sig att de inte kunde ta sig in i den snobbiga knickerbockerkretsen i New York. Det blir en lätt match, hade hon sagt med övertygelse. Åh himmel, vad de hade lyckats med sin äldsta dotter Lillian. Lillian hade på ett eller annat sätt vunnit högsta vinsten, Lord Westcliff, vars stamtavla var renaste guld. Greven hade varit ett fint förvärv för familjen, men nu ville Bowman verkligen återvända till Amerika. Om Daisy hade kunnat skaffa sig en adelsman skulle hon ha gjort det vid det här laget. Tid är pengar och det var dags att gå vidare. Bowman tänkte på sina 5 barn och undrade hur det kom sig att det inte var någon som liknade honom. Han och Mercedes var båda driftiga, men ändå hade de fått 3 söner som var så fridsamma och nöjda och så säkra på att allt de önskade sig skulle falla rakt i händerna på dem som en mogen frukt från ett träd. Lillian var den enda som såg ut att ha ärvt en smula av Bowmans handlingskraftiga anda, men hon var kvinna och därför var det ett fullständigt slöseri. Och så var det Daisy. Av alla deras barn hade Daisy alltid varit den som Bowman hade förstått sig minst på. Till och med som liten hade Daisy aldrig dragit rätt slutsatser från de historier han berättat, bara ställt irrelevanta frågor i förhållande till det han försökte få fram. När han hade förklarat varför investerare som önskade låg risk och måttlig avkastning borde satsa sitt kapital på statsobligationer hade Daisy avbrutit honom och frågat.